Toto Balotto är denna vecka sponsrade av BookBeat. Vad är BookBeat, undrar kanske några av er? Jo, det är en ljudbokstjänst med över 100 000 e- och ljudböcker att läsa i sin mobil eller surfplatta, eller då givetvis lyssna på som ljudbok.
Mm, exakt, det får man ju välja själv. Jag personligen älskar ju att åka bil, det vet du Gusten.
Det vet jag.
Jag åker långt, jag åker mycket.
Och då åker det... snabbt.
Jag åker snabbt. Nej, det gör jag faktiskt inte. För att när man sätter på en ljudbok i bilen, då kommer man ner i varv. Jag tycker att det är helt underbart att sitta där i min bubbla och lyssna på ljudböcker. Eftersom vi är sponsrade av BookBeat så skulle jag vilja komma med tips på en bok. Och jag har redan nämnt det i podden, men det är Fotboll i krig och fred. Och då kan vissa kanske tycka så här, ah, men det låter lite tungt, Fotboll i krig och fred. Det är inte så tungt, men om man inte vill läsa så rekommenderar jag verkligen att lyssna på den här. Oavsett om man ligger i soffan, om man tar lite höstmysigt på helgen och bara vill liksom vara för sig själv, lyssna på en bok, så är det här faktiskt perfekt. För att den är informativ, alltså du lär dig väldigt mycket, och lite djupare om fotboll också. För det här är ju liksom bortom det som händer på kritan. Sen är det klart att Ekim Chaglar, som har skrivit den här boken, min gode vän, också pratar om det sportsliga. Men Fotboll i krig och fred är verkligen en bok som jag vill rekommendera till alla Toto Balotto-lyssnare, Gustav.
Och det är ju alltså en bok som är en av över 100 000 titlar som finns på BookBeat. Och BookBeat kostar från 99 kronor månaden. Och med deras basic-paket så kan man lyssna på upp till 20 timmar i månaden för då 99 Barubas. Men självklart finns det andra paket om man lyssnar eller läser mer än så. Men det finns nu ett erbjudande i samband med vårt samarbete med BookBeat. Det är nämligen så att de låter alla som vill testa BookBeat gratis i en månad och lyssna på så många böcker de vill.
Koden är kort och gott Toto Balotto, det vet ni hur det stavas. Man går in på bookbeat.se så kommer man igång och sen så laddar man ner appen, så är det bara liksom flyga. Lyssna på era böcker där ni trivs som bäst att lyssna på böckerna. Jag kommer fortsätta att sätta på Fotboll i krig och fred först och främst, och sen ska jag hitta nya titlar och mysa i min bil med.
Koden är alltså Toto Balotto i ett ord. Den gäller alla nya BookBeat-användare, så gå in på bookbeat.se och kom igång direkt.
Vi säger stort tack till BookBeat som är med och möjliggör Toto Balotto.
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 2 november. Det blåser halvstorm i huvudstaden. Det är höst så det bara sjunger om det. Och jag fick precis en ingivelse innan vi tryckte på räck. Jag satt och kikade lite på Johan Kücükaslans intervjuserie på SVT. Där han träffar unga, heta svenska fotbollsspelare. Mm. Stjärnan tror jag det heter. Han var i Mittjylland och snickesnackade lite med Jens Kajuster, du vet, mittfältaren, som går från klarhet till klarhet och verkligen är namnet på allas läppar här, va?
Jag har ingen koll på Kajuster, jag har bara läst att han kan välja två landslag, och eftersom det har varit så jävla mycket snack om två landslagsspelare som har valt Bosnien och andra länder. Det var ju till och med snack om Kulusevski ett tag, att han kunde välja Makedonien.
Just det.
Det var ju tur att han inte gjorde det.
Men jag tror han själv kände, va, att han sneglade igenom Nordmakedoniens, för det är väl Nordmakedonien, att det finns inget annat.
Nej,
det finns inget syd, det finns inget syd Makedonien.
Nej, det är det som är lustigt. Nej. Men det har väl att göra med liksom att stolta Makedonien. Mm. Det ska man inte få heta. Det var någonting annat. Ja. Lilla Makedonien, de får helt enkelt döpa om sig.
Alexander den store vänder sig i graven.
Ja, men lite grann så. Det fick bli Nordmakedonien.
Sen vet man ju att oavsett hur starka band Kulusevski har till några områden kring Nordmakedonien, alltså i slutet av dagen så när han ställer de två trupperna mot varandra, alltså Ahmed Hodzic har ju ändå liksom Dzeko, Pjanic och gänget, men för Kulusevski kan det inte varit något val, alltså.
Du ska inte undervärdera Nestrovski, spelar inte han Nordmakedonien, gamla Palermo målskytten dök alltid upp i plinget på flashkor. Nestrovski,
det är Pandev som gäller.
Ja, jo, det är klart. Jag vet inte om Nestrovski spelar i Nordmakedonien. Det bara slog mig att det var Nestrovski. Jag vet att han gjorde en jävla massa mål i Palermo förut. Men det jag skulle fråga dig. Det ska du ju säga så att Kücükaslan är en jävel på att få intervjuer.
Mm. Han har nog. Nu kan det vara så att jag tar liksom all cred ifrån Johan. Mm. Men det känns som att han har en bra jävla redaktion i ryggen. SVT har inte många liksom, fotbollsrättigheter att ta hand om och hushålla med. Så att, det känns som att det verkligen finns tid och resurser till att jaga tag i de heta intervjuerna.
Men jag är helt säker på att Kücükaslan gör det där helt själv. Det är inte så att det, liksom, det är 15 infanterister från redaktionen som håller på och ringer upp. Utan
Det är du och jag som betalar.
Jag vill minnas, ska jag säga, att han någon gång pratade om det här i någon intervju. Och det här menar på att han jobbar jävligt hårt för att få de där intervjuerna. Så att jag tror faktiskt att han jobbar helt själv. Men kan just det som helst. Jag har verkligen ingen aning. Jag har ingen koll på hans bakgrund. Så jag bara frågar rätt ut här.
Men
jag har ingen koll på var han kommer ifrån. Och vad det är för person. Är han jänkare som Mondo? Alltså, som inte pratar svenska?
Nej,
den här killen, han...
Göteborg.
Jaha, han är göteborgare. Ja. Okej.
Eller, alltså, han är uppvuxen i Peking. Amerikansk farsa, svensk morsa, fotbollsfostrad i Örgryte. Mm-hmm. Han har säkert någon kvartersklubb pre-ÖIS, men det är ÖIS som han lämnade efter ett par säsonger i tonåren där, för Midtjylland, för 2,5 år sedan. Gått från klarhet till klarhet i ett lag som sannoliken har gjort detsamma och som numera huserar i Champions Leagues gruppspel tillsammans med Liverpool, Atalanta och Ajax. Har ju börjat så där för dem, va? De har väl 0-6, va? Efter 2 matcher mot Atalanta.
Så ska det vara, de är turister.
Så är det. Mm. Hur som helst, Jens Kajuste har ju då slagit sig fram här på sistone, och det har blivit då den här landslagsdiskussionen i och med att han kan välja både det amerikanska och det svenska. Tätt uppvaktad också av USAs förbundskapten Greg Berhalter, som många kommer ihåg efter hans tid i Bayern.
Just det.
Han har dessutom tackat nej, om jag inte minns fel, till U21-landslaget just på grund av det här. Mm. Så att, det har ju varit lite i valet och kvalet, och sen så läste jag någon intervju med honom för någon månad sen i Aftonbladet, där han i text, väl värt att understryka då, i text, det är något annat än audio eller i tv, framstod som en riktigt dryg pojkspoling. Mm. Han svarade liksom korthugget och verkligen...
Men kan
liksom,
det ha varit för att det var Aftonbladet som ringde och han var trött? Han ville inte svara, han var trött eller...
Ja, eller så är det liksom så här, vad fan, han är 20 bast och vill inte försäga sig, så att han kör det säkra för det osäkra och säger inga kommentarer. Mm. Inte vet jag. Men efter att ha sett det här inslaget då med Kücükaslan, som kanske gör allting helt själv, oavsett vad, jävla bra jobb av Johan, så tycker jag att Jens Kajuste mer och mer framstår som en sympatisk 21-åring som verkligen har en ljus framtid inom det fotbollsmässiga gebitet, va? Och det jag skulle landa i här nu då, min ingivelse innan vi tryckte på räck, han kommer tas ut av Janne på onsdag.
Aha.
Det blir Sverige.
Åh fan. För utifrån den här intervjun och hur han pratar, eller?
Yes, hans minspel när Kücükaslan ställer då den hypotetiska frågan i slutet. Om nu Janne ringer den 4 november och säger att jag vill ta ut dig till den här samlingen, som alltså innehåller 3 matcher, så det är ju goda möjligheter till speltid. Mm. I och med att Sverige utöver Frankrike och Kroatien-matchen har Danmark i en träningsmatch också. Och med ett stundande EM och så vidare, så tror jag ändå att jag såg i hans minspel att nej, men det blir Sverige om Janne och A-landslaget ringer. Jag tror inte han är så sugen på U21-landslaget. Men när då Albin Ekdal igår linkade av haltandes i Derby de la Lanterna, så kände jag också Albin behöver inte chansa.
Nej.
Han behöver inte åka till den här samlingen om 10 dagar. Om det nu är någon skavank. Han vill
men
fokusera...
vem petar han annars då?
Ja, men Gustav Svensson.
Okay.
Kanske. Mm. Jag vet inte. Jag tycker att det, alltså, jämte Gustav Svensson, om man bortser från honom, och han har ju ganska så begränsade egenskaper i sin roll i det här landslaget.
Ja, men han ska in och döda
så
matcher.
Så tycker jag att det ser ganska tunt ut bakom Kristoffer Olsson och Albin. Mm. Eller?
Ja, alltså det är ju Seb Larsson såklart som kan gå in på innermittfältet. Svanberg, absolut. Han gjorde en supermatch i helgen här nu mot Bologna. Jag tycker att han är väl den spelare... Ja, är för Bologna mot Cagliari. Men jag tycker väl att han är den spelaren som är närmast att gå in i en startelva om det är så att någon är borta. Alltså han kan ersätta både Albin och Kristoffer Olsson. Mm.
Ja, jag vet inte. Sammantaget bara med pusselbiten, Albins haltande avstigning igår, hans minspel i snacket med Kutschukaslan, att det är tre matcher som stundar. Ja, Jens kan just det tas ut på onsdag.
Härligt. Du, på tal om Svanberg, han nämns i svepet, Gustav.
Oj, 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 oj.
Sugen?
Det blir alltså lite Italien i svepet.
Kan bli.
Take it away.
Men börja där det börjas skall. Il piede di Dio. Guds fot har petat på en boll igen. Och även om det inte var med kraft, eller för den delen särskilt akrobatiskt just den här gången, så var det ändå oerhört imponerande. Att 2 meter från mål var så stark att ingen kan hindra ifrån att stillastående göra mål. Ja, det är såklart få förunnat. Eller ingen kanske ska sägas. För ingen är som Zlatan Ibrahimovic. Han är fullständigt unik. Ja, nu sticker jag inte ut hakan, jag vet det. Men nu har han alltså varit inblandad i 23 mål på 22 matcher. Och hans Milan toppar Serie A. I dessa deppiga coronatider med folktomt på läktarna så lyser han verkligen upp fotbollsvardagen. Och är det inte dags att bara gräva ner den där stridsyxan och sätta sig på Lidingö och röka en fredsholk, Gugge? Ja, men tänk själva. Drömmer bort till ett landslag där Zlatan stöttas av Foppen, Kulusevski och Quaison. Ja, men det är total gåshud. Hur gick det då i övriga spagettibollen, undrar ni? Jo, men Juventus hittade tillbaka på vinnarspålet med Ronaldo i laget och det blir såklart, som jag sa i förra avsnittet, Ronaldo som räddar Pirlo, och vem vet, kanske kan han under portugisens vingar växa till något bra. Vi får se. Roma pissade på Fiorentina som ser själlöst dåliga ut. Svanberg, ja, han regisserade ihop en 3-2 till Bologna mot Cagliari. Lazio slog Torino i en svängig tillställning. Det blev kryss i Derby della Lanterna som Gusten nämnde nyss. Och sassarna, ja, tokiga lilla sassarna, dängde dit självaste Napoli och hakar på Milan i toppen. Inte då? Ja, det går knackigt. Bara 2-2 mot Parma efter ett sent kvitteringsmål. Snart, hörni, kommer huvuden börja rulla på den apenninska halvön. Var så säkra. Det betyder ju också besöksrekord borta på randstad.se. Det är många av de italienska tränarna. Conte? Ja, det vet jag inte. Men Gianpaolo i Torino? Ja, han kan vi rekommendera att gå in på. Randstad.se, gör det ni också. Karriärsoptimera, hörni. I England, ja, mäktiga drottningdömet med segel ständigt spända. Där spelades boll på hög nivå i helgen. Mourinhos gäng krigar på precis bakom Liverpool. Min son blev återigen segerorganisatör för Spurs. Och det ser faktiskt ut som att de ska kunna haka på och göra någonting mäktigt den här säsongen. Men eftersom Liverpool återigen tack vare Jota vann igen så får Spurs nöja sig med andra platsen. Chelsea gjorde processekort med Burnley och vi konstaterar att sommarens nyförvärv kommit igång ordentligt. Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz och grabbarna har verkligen lyft Lampards lag. City då? Ja, de krystade till sig en 1-0-seger i Sheffield. Arsenal, ja, de slog Manchester United. Och Wolves, ja, men de många på i toppen också. Och i botten verkar Fulham, som spelar ikväll mot sorgliga West Brom, tillsammans med Sheffield och Burnley vara fast. Fan ska rädda dem. Ingenting förmodligen. I Spanien kämpar Alexander Isak på. Bänkad fick han se William José dunka in 2 kassar. Och således hålla sossarna kvar i ligaledning. Barcelona fick bara kryss mot Alaves. Ja, Gigi sett bänk hela matchen. Samtidigt som Real Madrid vann över Huesca efter en stor match av Benzema. Ska huvuden börja rulla snart i Spanien? Ja, jag tror banne med det också. Vi noterar för övrigt att lilla Cadiz stoltserar med hela 14 poäng efter 8 spelade matcher. Vi avslutar med att fortsätta notera ny torsk för Foppens Leipzig samt att svenskarna upplever en halvtung period nere i Deutschland. Inga poäng den här helgen för varken Quaison eller Sebbe Andersson. Mainz och Köln i botten. Ja, USP-fria Mainz alltså med 0 poäng och minus 13 i målskillnad efter 6 matcher. Mainz. Gott.
Vi är sponsrade av våra vänner K-Rauta. Och det här är inte vilken vecka som helst. Det är nämligen färgveckor som avslutas med fars dag.
Ja, det är så.
Jajamän.
Oj då. Kanske man ska förvänta sig att man får en liten present av barnen. Jag har ju 3 stycken, Gusten.
Ja, just det. Det perspektivet tänkte jag inte ens på. Jag satt och fnulade på vad fan du ska ge Johnny.
Ja, men jag kanske ska måla om hemma hos honom. Det är ju höst, det är lite trist. Man vill liksom ljusa upp hemma lite. Och han har ju fått för sig då att han ska köra någon mörk färg ett tag. Men nu kanske man då ska hjälpa honom. Åka hem, spackla lite och utnyttja färgveckorna. Man kan få 20% på ett stort urval av färg och tapet borta hos Kårauta.
Precis, sväng förbi ett av alla varuhus runt om i landet eller gå in på kårauta.se som är öppet dygnet runt. Man kan dessutom boka en projektplanerare på Kårauta om man behöver hjälp att planera sitt lilla projekt som är i antågande. Mm. De hjälper dig som alltid från start till klart. På kårauta.se kan man även lägga sin beställning och sen åka och hämta ut allt med bilen i deras drive-in.
Ja, men det är jättesmidigt. Stort tack till Kårauta som är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack. Han skulle lämnat Quaisoni.
Ja, han kanske skulle ha gjort det. Jag vet inte hur mycket stoff det fanns i de där Lyon-ryktena, men det är klart att Lyon är lite sexigare.
Det kändes ju som att karriärsplanen låg utstakad med EM som det definitiva liksom slutmålet för Quaisons tid på den här nivån. Mm. Efter det så skulle han ta då nästa nivå. Bevisligen gjort det bra i Bundesliga i ett dynggäng. Varit vital i ett Sverige som har gått till EM och väl där förhoppningsvis hade gjort det ganska bra. Och så blir det liksom, jag vet inte, ingenting av det. Nu ligger ju såklart alla möjligheter fortfarande öppna för att Quaison ska göra det bra i EM. Men jag tror att klubblagsmässigt så har nästan Mainz-tåget gått att liksom så här, göra någonting ytterligare i Mainz som man inte redan har gjort. Det finns liksom inte så mycket kvar att vinna.
Nej, men så här, göra 12-13 mål i ett sånt uspritt dynggäng som Mainz, det kan man göra ett par säsonger, men till slut så tryter liksom tålamodet också för Quaison att hela tiden kämpa sig till de där målen, för det är inte lätt att göra mål när man spelar i Mainz.
Nej, nej, herregud.
Det är ett jävla krig hela tiden.
Och du nämner ju honom här också, Sebastian Andersson. Jag målade ju ut honom i våras där som den spelare som drabbades hårdast individuellt av det uppskjutna EM-slutspelet. Ja. Alltså han hade ju en superfin säsong i Union Berlin och sen så hade han då bråkat sig in i landslaget förbi John Guidetti, och det kändes som att ja, men Sebastian Andersson är första inhoppare på topp. Om man nu inte hade hittat en lösning för ja, men Marcus Berg, Isak och Quaison. Jag menar, nu så känns det som att alltså, Sebastian Andersson han är inte självklar i en EM-trupp.
Nej, han är inte självklar. Men ska ju fan till att någon annan gör någonting viktigt då.
Ja, men du öppnar ju dörren här för Zlatan och Fredsholken på Lidingö. Nej, alltså, som för övrigt hade varit en dunderstund. Tänk dig Janne och Zlatan
på Holken. Det hade varit en fin stund.
Ja, lite så här mysig musik i bakgrunden och sen så här, till slut Jannes. Jaha, Zlatan. Så börjar de fnissa lite.
Trist om Janne snedtänder. Och åker på först fnittret och sen efter det så bara liksom tappar han det.
Ja.
Det var fint.
Nej, men det är ju onekligen spännande tider här vad gäller Zlatan och hans relation till den svenska fotbollen. Jag tror att en guldboll om 10 dagar eller när den nu delas ut, exakt datum, landar han den, vilket man ändå får göra honom klar favorit till.
Absolut.
Så tror jag ändå att procenten ökar vad gäller hans sug att vilja dansa en sista sväng om med landslaget.
Ja, nej, men absolut. Och jag tror, alltså, eller jag vet att Milan kommer liksom vara den där toppen. Kanske inte vinner Scudetto i slutändan, men de kommer topp 3. Och Zlatan kommer fortsätta göra mål. Det finns ju liksom ingenting som tyder på att Zlatan ska komma in i en svacka. Och är man så bra när EM-surret väl börjar där i mars, april, maj, när hela Serie A ska avgöras, alltså, kan du tänka dig Zlatan i en Scudetto-strid? Han kommer inte förlora den. Jag kan inte se att han ska förlora den striden oavsett hur bra Juventus blir eller Conte liksom hitta formen med Inter sådär. Och då kommer alla kommer börja prata. Zlatan själv, han kommer börja blicka mot EM. Jaha, fan, det är ett EM i sommar. Och jag är bäst i världen, det är så han kommer känna. Klart som fan han kommer få ett sug. Och hur hanterar han då det suget? Det är ju det som är lite sant.
Janne kommer ju självklart så gå på movet att så länge Zlatan inte själv hör av sig och säger att någonting har förändrats, så förhåller jag mig till att han inte vill vara en del av landslaget.
Exakt.
Det är Jannes väg ut här nu, eller väg ut. Ja, det är hans sätt att förhålla sig till situationen. Och i och med allt som sagts från Zlatans håll gentemot Janne senaste året, så kommer
så Janne... Jävla svår att reparera alltihop, att bajsa på sig...
Det är ingen liten risp på ena sidodörren. Herregud, utan det är ju liksom
varför sa han de här grejerna?
Hela karossen är smashad.
Å andra sidan, så hade han inte sagt de här grejerna, då hade jag mer eller mindre redan skrivit in honom i EM-truppen.
Om man tänker på det liksom Zlatan har sagt om Janne som en skadad, kvaddad bil som rullas in på verkstaden, så ser man ju hur liksom mekaniken bara tar sig för huvudet.
Nej, men när jag spottade det i ansiktet, alltså, då var det ju uppförsbacke i våran relation, men det var ju ingenting jämfört med det här.
Nej, så är det ju. Det här är... Janne känns ju också väldigt mycket mer långsint än jag.
Ja, definitivt. Alltså, det tog en halvtimme och sittning på pizzerian, så var vi vänner igen. Men det känns inte som att Janne och Zlatan... Fan, ska de ens hitta varandra?
Nej.
Det måste ju till en holk. Holken på Lidingö.
Ja, men som sagt, Janne kommer såklart. Han har ju ingen lust att... Även fast han ser det alla andra ser.
Mm.
En Zlatan som öser in mål i Serie A och ser bättre ut än på... Jag vet inte hur många år.
Mm.
Så kommer inte han pusha en promille. Nej. För att Zlatan ska in i landslaget.
Nej.
Men om nu Zlatan, som du säger, känner det där suget om några månader att... Fan, kanske ändå. För jag tror,
jag tror att han vill göra någonting. Och han ser ju landslaget som är bra.
Exakt,
alltså, han tror att han kan vinna.
En aspekt i det här som jag tycker många verkar glömma bort, det är ju, vad är det egentligen för år som har fortlöpt sen han la av? Och vad är det för landslag Sverige har huserat?
Mm.
Jag menar, när Zlatan tackar för sig 2016, ja, men då kan du egentligen snabbspola bort hela vägen fram till VM 18 som... självklart uteslutna för Zlatan att delta i, för att han har ju slutat, alltså, han har ju tackat för sig, då kan han ju inte komma tillbaka ett år senare. Nej. Det hade ju bara varit löjligt. Dessutom kommer ju då skadan 2017, så att han är out fysiskt.
Ja, men jag tror han själv känner att nu varvar jag ner bort det MLS, sen lägger jag av.
Exakt. Sen så blev VM vad VM blev, och det behöver inte liksom ha någonting med varandra att göra. Det var isolerat en fantastisk insats av landslaget utan Zlatan. Men Zlatan hade såklart ingenting med det att göra och skulle inte ha haft det. Men efter det har ju Sverige också på spelarsidan fått fram och etablerat Alexander Isak, Kristoffer Olsson, Quaison, Kulusevski. Mm. Victor Nilsson Lindelöf har ju gått från en back med stor potential och ett framtidsnamn till att vara en etablerad guldbollen vinnande mittback i landslaget som håller en viss nivå som inte han höll när Zlatan spelade. Alltså när senast Zlatan spelade i landslaget, då var det Erik Johansson
Erik Berg. Ja, då hette han Erik Johansson. Drömkåken, jag menar.
Så är det.
Mm.
Drömkåken, vilken jävla film.
Va?
Vilken jävla film.
Med Skifs. Skifs. Han på att rullar där ett tag. Skifs.
Alltså, så många rullar.
Alltså, den här konstiga garv. Vilka var det?
Jag kommer inte ihåg.
Men han rymmer från kåken, hittar de vägen.
Strul.
Ett strul var det.
Är det strul?
Ja, det är strul. Okay. Han har väl konstigt garv genom hela filmen.
Sen har du väl Joker också. Sen så var han spelade väl snut också i någon serie.
Den har jag missat.
Han har en hund. Det kanske är Joker.
Ja.
Jag vet fan, Björn Skifs liksom film Heydays är en soppa och en röra på många sätt, men Drömkåken står ut.
Jag ska avsluta med Skifsen.
Episk jävla scen när Claes Månsson och Peter Dalle och Johan Ulveson kommer till kåken. Och du vet, samurajen kommer.
Just det.
Och Johan Ulle, vad fan är en hockeymål, va?
Vad fan, en hockeymål, va?
Och så säger Peter Daller, jag tyckte jag såg en kopparorm. Och så säger Claes Mål, men skit i det nu för fan!
Jävlar! Gräsfläckar! Du, ta det nu jävligt lugnt. Du, håll dig jävulst passiv. Käften! Titta min kopparor!
Vart var det någonstans? Jo, alltså det som hänt då med de här spelarna i lagets så kvalitet och potential senaste 2-3 åren. Det är ju någonting som Zlatan givetvis inte har missat. Jag menar, han kom ju från en landslagsperiod och en epok där han sista 5-6 år...
Men det var en epok som var lite
år.
Slut liksom också.
Men inte bara slut, alltså det var ju han som fick bära ett lag av en centrallinje på väg neråt. Det var liksom med spelare runt om som hette Erkan Sengin och Jimmy Durmaz.
Det såg inte jätteljust ut när Janne tog över.
Nej, exakt. Men det var ju
dessutom... Det fräscha var ju att så här, ja, men nu gör vi väl vad vi kan med det här landslaget. Nu ger vi Janne Andersson lite tid. Men vi pratade om många gånger och sen så kom den här Frankrike-matchen. Vi torskade visserligen på Parc des Princes. Var det där vi spelade? Var det Stade France? Hur som helst. Vi gjorde en jävla match och jag tror att det var där folk fick tillbaka känslan för landslaget igen.
Exakt. Och jag tror att Zlatan vet att det här landslaget faktiskt kan uträtta saker som... han inte har kunnat varit med i ett landslag och göra sen 2004-tiden med den nivå som Sverige höll då på landslagsnivån. Med spelare på väg uppåt då i Kim Källström och Andreas Isaksson och Chippen och han själv. Och Henke och Ljungberg stod fortfarande på mer eller mindre toppen av sin förmåga. Alltså, jag tror att det där suget kommer bara växa. Får han den här guldbollen också, han ska ha... jag vet inte, den här holken kommer närmare, känner jag.
Men alltså, Forsberg, Kulusevski, Quaison runt Zlatan.
Isak redo med inhoppet.
Herregud. Ja, han ska ju hoppa in. Det är det Isak ska göra i alla fall något år till.
Exakt. Och sen så har du Albin och Kristoffer Olsson bakom. Sätter man defensiven med Lustig och Ponne och Vigge och Augustinsson.
Eller Starfelt.
Eller Starfelt, eller Granen.
Vem vet?
Seg. Han är seg, Granen. Ruskigt seg. Ger sig inte utan strid.
Vad är status på Granen? En skadad? På väg tillbaka?
Exakt, och så har det väl varit ett tag här nu. Det har ju inte... Alltså mig veteligen så slogs det aldrig fast liksom att men nu är Granqvist out i flera månader. Vi får väl se vad som sägs ikväll då när det är Skånederby. Och det är inte vilket Skånederby som helst. Det är ju ett Malmö som mer eller mindre kan säkra guldet här nu efter poängtappen där bakom från både Häcken och Norrköping och Bayern och Djurgården. Men det är ju framförallt ett Helsingborg som efter Falkenbergs seger igår...
Härligt att du nämner Bayern och Djurgården och Peking i guldstriden.
Nej, alltså där bakom. Jo. Alla tappar ju poäng, så att nu vet. Kan det ju matematiskt mer eller mindre bli klart.
Det lät som en guldstrid.
Nej, det var verkligen ingen guldstridssnack. Det är ju bara en utdragen väntan på att det ska bli matematiskt klart.
Det har det varit sedan juli, Gustav.
Men Helsingborg kan ju faktiskt vid en seger ikväll mot Malmö skicka blåvitt i rejäl parter. Och så är det då Helsingborg blåvitt i nästa omgång. Alltså, just, vet, vilken jävla ångest.
Men du, hur blir firandet i Malmö? Alltså nu coronatider och så vidare, man får inte samlas i grupp, men det kommer ju såklart bli lite bengaler. Och jag såg AIK-dam och Hammarby-dam gick upp i Allsvenskan för en vecka sedan, respektive nu i helgen då Hammarby såg att det var ganska, ganska stora firanden trots allt med rök och ljus och mycket supportrar och det var kvarnen och alltihopa. Så jag kan bara tänka mig att det ändå blir lite partaj nere i Malmö.
Ja, alltså jag tror inte man ska underskatta att Malmö faktiskt vinner SM-guldet igen. Det är ganska länge sedan.
Nej.
Det har de gått och väntat på med tanke på att Europaspelet har blivit vad det har blivit. Alltså att ta sig till gruppspelet är ju bedrifter i sig, men det har ju blivit väldigt lite av det här liksom firandet, att man har nått någonting att gå ut på gatorna och...
Men jag pratade med Svanemar om det när han fick lite så här scudetto-hopp kring Napoli bara för att Juventus har gått lite knackigt så här i inledningen. Nu torskade de ju mot sassarna i helgen. Det blir väl ingen scudetto för Napoli någonsin under våran livstid, höll jag på att säga. Men att det var så här, fan, tänk om Napoli skulle vinna scudetton. Corona-året, alltså så här, när man tänker på en scudetto-fest in i Apel, så är det ju liksom maskingevär som skjuts från balkonger och det är liksom fyrverkerier. Fan, de väcker ju Vesuvius i deras firande, och det är liksom, det är det som är det drömska, det man blickar mot. Så är det corona coronaår. Nu kommer de visserligen liksom fira ändå, de skiter väl i corona, men det kommer ändå inte riktigt bli samma sak. Det blir inte de här bilderna från läktaren när det bara liksom kokar.
Nej, det är klart. Alltså, men om du kommer ihåg bilderna från Neapel när de firade cuptiteln. Alltså det var ju mitt i när det var som
värst. Ja, och de skiter i det där nere såklart. Men du förstår vad jag menar. Alltså så här, det gäller även Malmö, det gäller väl alla. Just det här att vinna någonting under corona är ju såklart lite deppigt.
Ja, jo, absolut. Men
alltså det blir
i ett sånt här tillfälle så
det jag menar är så här, hur kommer de fira? Jag förstår att så här, ja, men nu var det ett tag sedan man vann det här guldet och de har varit favoriter i så många år, men alltså, kommer det även Malmö-supporterna känna lite fan att man inte fick vara där på läktaren? Det borde de göra.
Ja, självklart. Å andra sidan, tror jag nog ändå de känner att vi får nog chansen snart igen. Jag tror att det hade varit lite surare, eller vad man ska säga, för djurgårdare som vet att det har varit 15 år sedan sist, kanske kommer det dröja 15 år till. När det väl sker så fick man inte vara på plats. Malmö har staplat ganska många guld på hög senaste 10-årsperioden. De kommer vinna minst 5 guld till kommande 10 år. För lag som Djurgården eller AIK eller Norrköping, ja, men då kanske det går 10, 15, 20 år mellan gulden. Det kanske är något annat då. Jag vet inte. Jag tror säkert att det för alla kommer vara jävligt mycket smolk i bägaren och en sur smak i munnen att tvingas förhålla sig till corona när man väl ska fira ett guld eller en framgång. Men det måste ju alla göra. Så att
det blir en segervolt, men det blir en deppig segervolt.
Ja, exakt. Det blir en Hernanes bakåtvolt där för Malmö-gänget. Skitsamma, det blir i alla fall spännande att följa den här bottenstriden, för att Blåvitt, det finns ju, alltså, nu har vi pratat väldigt mycket Blåvitt här sista tiden, men det finns ju ingenting som ger oss anledning att sluta, för att det för mig går det inte att understryka i alla fall vikten av att ett lag som IFK Göteborg, med det laget de har på pappret, med de åtgärder de har gjort under den här säsongen, är där de är, och att de fortsätter förlora, att de torskar ett sånt här läge hemma mot Örebro, och att det nu ställs på sin spets sista omgången, och att det är Helsingborg borta i nästa. Så, vet.
Så när jag fatta
om Sebastian Eriksson, Bjärsmyr, Värnblom, Jakob Johansson, alltså om det gänget är med och skjuter ner Blåvitt i Superettan. Om de åker ur med IFK Göteborg, jag vet, det kommer inte vara deras fel. Nej. Men det är fortfarande de spelarna som är med i laget som åker ur Allsvenskan. Efter, alltså du vet, kan det vara 50-tal?
Jag har ingen aning.
Alltså mig veteligen så har inte Blåvitt varit utanför högsta serien på 50-60 år.
Ja, nej, jag har ingen aning. Nej, men det som du säger, alltså, de spelarna i truppen, så man kan ju tycka att det inte ska gå, inte för att de är i sin prime, men för att det finns, nej, men för att det finns så pass mycket erfarenhet och så pass mycket tyngd i de spelarna att man bara liksom kan typ knyta näven och lösa det. Och det är kanske det de gör i slutändan också. Men när jag såg Glenn Hussein lägga ut en bild och liksom så här, fan, imorgon rolle, då blir det 3 poäng. Då kände jag bara, nej, det blir ju inte det. En jävla jinxbild. Ja.
Vi är sponsrade av våra vänner på Kia och vi har den senaste tiden talat oss varma kring Kia Niro, plug-in-hybriden som man kan privatlisa från 2995 kronor i månaden, och i och med det bidra till en hållbar framtid.
Ja, alltså nu säger ju vi Kia Niro, de har ju många andra bilar också, väldigt mycket laddbart, Gusten. Alltså det är ju så att 50% av försäljningen på Kia är laddbar. Och sedan 2018 är Kia störst på laddbara bilar. Men Kia Niro, alltså det är ingen slump att jag kör runt i den. Det är ingen slump att det är en bra bil och att vi pratar om den. Alltså under augusti månad så var det den mest sålda bilen i Sverige. Och sen så finns den då, beroende på vad man vill ha. Den finns som hybrid, finns som hel elbil eller som jag då kör plug-in. Ja, om man kollar på priset från 29,95 i månaden, Gusten, så finns det ju verkligen möjligheter för alla att få en sån här bra bil. Och om man dessutom då kör laddningsbart, jag då som använder den här bilen som verkligen en bruksbil till och från skolor och skjutsa, hämta, lämna. Ja, men det känns bra att köra på elen helt enkelt. Upp till 49 km kommer man.
Gå in på kia.se om just du är intresserad av att ratta en Kia framgent. Det är någonting vi varmt kan rekommendera.
Ja, eller uppsök helt enkelt en Kia-handlare och testkör en bil. Det är också en stor rekommendation från oss.
Toto Balotto säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Hörrni, på tal om att jinxa saker, jag vet inte, det är någon slags jinx i alla fall, men förra veckan så delade vi ut en gulasch till Simon Tern för hans yrande om att man måste hyra in internationella domare för de svenska är för jävla risiga. Red vi ut lite till försvar då för domarna, i alla fall alltså ur den aspekten att det är liksom, det är en domarnivå på ungefär samma nivå som spelarna är i Allsvenskan. Mm. Det är inte konstigt att domarna är dåliga.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
På samma sätt som att spelare är dåliga. Men Kristoffer Karlsson liksom gör inte lätt för oss att på något sätt nyansera Simon Tern.
Det som har hänt med Kristoffer Karlsson,
man håller på att närma sig att ställa sig bakom Simon Tern och liksom upp med plakaten och skandera ut! Lämna landet!
Det som har hänt, ni som har missat det, det är väl inte jättemånga, men några som lyssnar på det här kanske har gjort det, det är att det är en frispark som han blåser, men det är så uppenbart att situationen fortsätter, eller att sekvensen fortsätter och att det är målchansläge. Liksom bara sekunden efter att han liksom åker på en smäll, så smäller han upp den i nättaket, eller i ribba in till och med. Och så blåser han. Som alltså, i skottögonblicket typ.
Det är Sugita vi pratade om i Sirius match mot Kalmar igår. Han drar sig loss från bevakning. Ska ju ha frispark om det nu inte liksom dyker upp ett avslutsläge eller liknande. Eller en fördel som är rimlig. Blåser Kristoffer Karlsson direkt. Ja, men då är det ingen som protesterar mot någonting. Men här vänder Sugita på en femöring med en Cruyff-fint. Frigör sig och skaffar sig ett kanonläge. Och då har det ju gått så pass lång tid från förseelsen att Kristoffer Karlsson verkligen inte borde blåsa. Och så precis då när han laddar insida högen, då blåser Kristoffer Karlsson. Och så seglar ju såklart bollen ribba in. Det är ett av årets snyggaste mål. Sugita går ner på knä och bara tar sig över huvudet. Kristoffer Karlsson upp med armarna direkt, ber om ursäkt. Självklart gör
var det Kristoffer Karlsson som drog upp det gula kortet och sen stoppade det i fickan igen när han insåg att spelaren redan hade ett gult kort och han ville inte visa ut honom?
Jag är inte helt säker, men vi säger väl att det var så.
Upplever
det var väl i alla fall Kristoffer Karlsson då i matchen Norrköping-AIK som Simon Tern var lack på.
Verkar för övrigt vara jävligt sympatisk Kristoffer Karlsson i alla intervjuer.
Ja, jag vill också minnas att det var
Kristoffer
Karlsson.
Man vill ju gilla Kristoffer, man vill att det ska gå bra för Kristoffer Karlsson.
Det var Kristoffer Karlsson som dömde matchen mellan Malmö och AIK va? I augusti någon gång. När det var felbeslut på felbeslut. Det var alltså, Toivonen skulle ut och Fåri åkte ut och Sotto åkte ut och det var någon straff som missades dit och det var någon straff som missades hit och ja, men efter matchen så var Kristoffer Karlsson sådär som du är inne på, härligt sympatisk i sin självkritik och ja. Alltså, jag håller med dig, han är lätt att ömma för, men man känner mer och mer, fan, ska du inte bara döma rätt istället? Slipper vi stå här och tycka att du är en...
Ja, men det där var ju onödigt.
En helylle kille, va? Mm. Nej, men sen så är det ju såklart givet då att Kalmar strax efter gör 2-2 istället för att Sugitas mål då leder fram till 3-1 och två extremt tunga poäng för Sirius då i jakten på Europaplatser när övriga konkurrenter tappar poäng förutom Elfsborg, och Kalmar tar ju en poäng som kan bli Falkenberg eller Helsingborgs eller Blåvitts beseglande av deras öde. Så att fan Kristoffer Karlsson, kunde du inte bara liksom
ska omfamna Simon Tärs idé bara.
Exakt.
Kör.
Nu får vi snegla på de internationella alternativen istället. Kort bara tillbaks till Zlatan. Jag tycker du nämner det bra. Det var inte den estetiskt mest perfekta utförda cykelsparken. Men om man tittar på det där i slow motion, om man verkligen sätter sig in i hur han koordinerar sin kropp. Det är genialiskt alltså. Mm. För att det är ett så pass trängt läge att om du cyklar liksom hela vägen och måste hämta foten under låret, så kommer han träffa Udinese-försvararen och då kommer det bli avblåst för farligt högspark. Spel. Mm. Eller högspark, eller vad man nu vill benämna det som. Istället så liksom låser han benet i ett utsträckt läge och låter bollen bara liksom studsa på vinkeln av skenbenet. Så att jag tycker snarare att det är liksom...
Men han väljer ju att göra exakt sådär.
Precis.
Så att det är liksom inte någonting som bara blir.
Nej, men det är ju inte en perfekt liksom Rivaldo-utförd bicykleta. Nej, men det är ju inte heller det han försöker göra.
Visst vann Ronaldo? Visst vann Rivaldo titeln med det Bissamålet, typ 4-3?
Nej, han tog Barcelona till Champions League.
Jag går ändå och lever i att han vann en titel.
Det är ett mål värdigt en titel, men jag tror istället att det var, om jag inte minns fel, mot Deportivo La Coruña. Så gör han så 4-3 för att ta tredje platsen eller fjärde platsen för Barça.
Det var ett viktigt i alla fall.
Det var ett viktigt mål, det var det. Men håll med mig att det är liksom så här, det är en detalj som inte jättemånga har nämnt senaste 16-17 timmarna sen han gjorde det här målet mot Udinese igår, att det är så briljant uppfattat, och det är liksom, det är så jävla Zlatan att kunna, när bollen åker upp så där i luften, skanna av, veta precis vart målet är, hur borde målvakten agera, vad kan jag använda för typ av avslut för att det inte ska vara för brutalt, vad måste jag göra för att få bollen mot mål men inte rakt mot mål, för bakom mig har jag målvakten, där är stolpen, jag låser benet och så låter jag den liksom toucha mot
skenet. Ska du vinna de tunga titlarna, ligatitel, Champions League, Europa League, vad det nu är, så måste du ha spelare som verkligen kliver in och räddar matcherna. Så du behöver en Messi. Du behöver en Ronaldo, såklart ett välspelande lag bakom, men du behöver också i till exempel de här matcherna mot Udinese någon som faktiskt vinner dem åt dig. Och det gör ju Zlatan den här säsongen. Och håll med mig om att han inte kommer sluta. Alltså det finns ju en skada då, men ingenting i övrigt som talar för att Zlatan kommer in i någon slags svacka.
Nej,
i och med att han gör
lite,
den här typen av målen också.
Satt och kikade lite på Milans spelschema här under november.
Ja, hur ser det ut?
Nej, men alltså, man har ju det här Europa League-gruppspelet som ska betas av, men jag tycker att det ändå finns en så pass duglig bredd att man efter de här inledande två segrarna också inte ska behöva bränna någon energi som ska gå ut över Serie A-spelet.
Ja, man har ju inte ens fått igång Tonali.
Nej, precis. Och där bakom så finns ju anfallsalternativ till Zlatan. Och...
Ja, Leao kan gå upp och spela nia. Rebic är ju tillbaka. Så där har du ett sparkapital som fortfarande inte har gjort någonting eftersom han har varit skadad den här säsongen. Så att, alltså, det är fortfarande en bra trupp. Kom ihåg att det var Rebic som, tillsammans med Zlatan ska sägas, men som ändå förde laget upp i tabellen.
Mm. Nej, men på söndag så har man Hellas Verona hemma. En match som vi ramar in i Fotbollssöndag Europa för övrigt. Och det är ju en match som såklart ska vinnas. Sen möter man Napoli på bortaplan. Och känns inte det som en helt perfekt uppgift?
Jo.
Alltså, Napoli har visat en väldigt, väldigt hög högsta nivå den här säsongen. Men man visar också, inte minst igår hemma mot Sassuolo, att det har spelats ganska mycket fotboll, att truppen kanske inte är den bredaste, att det är svårt att ladda om till alla matcher. Det här är ju dessutom efter ett landslagsuppehåll där Napoli kommer ha väldigt många spelare på uppdrag. Milan också såklart, men med Zlatan i den här formen och med ett Milan med styva segel och en tro på att det här går och att man har ett jävla självförtroende, så känns det också som en perfekt tidpunkt att åka till Neapel och gå ut och ha allt att vinna borta mot Napoli. Och sen så är det då Fiorentina hemma, det är ju tre enkla. Sampdoria borta, Parma, Genoa, Sassuolo och sen så har man Lazio på hemmaplan dagen innan julafton.
Mm.
Alltså, det är inte...
Man kan gå hyfsat rent från de här matcherna. Något poängtapp här och där.
Exakt, det är klart att man kommer tappa lite poäng och man får väl ändå se som underdog borta mot Napoli. Men det är ju ett spelschema hela vägen fram till jul som ger Milan väldigt bra möjligheter att skaffa sig så pass många poäng att när det väl är dags för andra halvan av ligaspelet,
ofta vintermästare,
så kommer man ha en buffert som man kan luta sig mot.
Mm.
Det
men speciellt också, och det ska verkligen sägas, om konkurrenterna inte direkt går superbra. Alltså nu vann Juventus visserligen och de har Ronaldo tillbaka och det kommer säkert bli många segrar och de kommer vara med där i toppen vad det lider. Men det är redan några poäng ner och Inter ser ut som Inter gör.
Mm. Ja, verkligen. Och jag menar, herregud, Ronaldo är all ära. Juventus har ändå hackat så pass betänkligt att man får ändå landa i att man känner ju inte att Juventus kommer gå rent rakt ut.
Nej, men jag tror att de kommer gå bra nu med Ronaldo tillbaka. Det tycker jag de visade ganska tydligt igår också.
Mer från helgen då. Vad fastnade på det? Eden Hazard.
Just det.
Tillbaka.
Mm.
Pigg. Fint mål.
Mm.
Första på nästan 400 dagar. Det är en sån här spelare som man nästan har glömt bort,
ja,
i ett Real Madrid som...
En av världens bästa spelare. Alltså det var ju som i vårt frågebatteri, Gusten, när vi har gäster här. Alltså vem är världens bästa spelare om du inte får nämna Ronaldo och Messi? Så var det väl ändå folk som i alla fall fingrade på Hazard under ett tag.
Mm. Kanske inte över hela Totos existens, men
nej.
Någonstans här och där så ja. Har ju Eden Hazard bollats upp på samma sätt som... Ja, men Milinkovic-Savic nämndes av Borrell, ja. För att han hade en period. Sadio Mané har ju också liksom talats om när han har haft en period av fotboll som är exceptionell. Kevin De Bruyne likaså. Alltså, Hazard har ju nämnts och ska ha nämnts. Och det där tycker jag ändå är en spelare som... Han är så lätt att kasta lite gliringar mot när han dyker upp lite halvpluffs. Och han har kostat väldigt mycket och han är skadebenägen och... Han har känts som skolboksflopp i Real Madrid. Men jag tyckte ändå när jag såg honom till helgen här att fan, alltså, i Eden Hazard finns en sån här spelare som kan ta Real Madrid från där man är idag ytterligare ett snäpp upp. Och det där laget kryddat med en sån spelare, kan börja hända grejer.
Det jag skulle säga var att han har inte lårmuskulatur som den här hockeyspelaren som i Hockey Toto har blivit hyllad. Mm-hmm. Såg du honom?
Nej.
Aftonbladet gjorde en grej av det. Alltså någon typ Björklöven-spelare. Kommer inte ihåg vad det var. Här är Hockey Toto inte starkt. Hur Nej. Som helst.
Såg bara att, firar. Jag har noterat att Modo ligger näst sist i Hockeyallsvenskan.
Modo röv. Men det var i alla fall en bild då på den här spelaren. När han firar typ i omklädningsrummet. Och så sitter han ju inne på ett par ben som är helt sanslösa. Så i Aftonbladet intervju med honom. Då säger han att det är svårt att hitta byxor. Som passar. Det är svårt med Jannes stuprörs jeans såklart.
Ett råd till honom.
Eden Hazard har en deppig lårmuskulatur. Det var en av våra lyssnare som uppmärksammade oss på det. En bild från helgen.
Okay.
Det är inga lårmuskler. Så långt ifrån hockeylåren och hockeyröven på Hazard.
Vet du vad hockeykillarna med de här låren måste liksom tyvärr bara inse inte funkar? De tajta jeansshortsen.
Nej. Tyvärr, men de boys. Kör de ändå. Ja,
bara. Ja. Alltså det är det enda de kör. Men de måste inse att så här, med de här musklerna
över
låren.
Det är på så CCM mjukisbrallor. Så gamla klassiska mjukisbyxan. Det är det de får köra.
Ja.
Inte som mina de här kappabrallorna som jag har.
Nej, får skippa dem. Men skippa i alla fall jeansshortsen.
Mm.
Eller vad fan, ha på er vad ni vill. Man får ha på sig precis vad man vill. Det var Eden Hazard och hans deppiga lårmuskulatur. Ska vi nämna kort Manchester United-Arsenal?
Mm.
För det är verkligen fascinerande tycker jag med detta United. Hur det går upp som en sol och sen ner som en pannkaka. Jag såg bakomliggande expected-siffror i deras säsongsinledning här i Premier League. De ska alltså befinna sig på en 18:e placering. Så att det har ju gått bättre än vad det ska ha gått sett till då expected goals och expected goals against. Och så finns det motståndare till det. Jag vet, man behöver inte älska det. Men det är liksom ett verktyg som försöker säga någonting om prestationerna.
Absolut.
I sig.
Ja.
Hur det borde ha slutat. Och sen så vet vi alla att det inte är så fotboll avgörs. I verkliga livet så finns det tur och det finns otur och det finns var och det finns domslut som går med och mot och så vidare. Men Manchester United befinner sig alltså efter 6 spelade matcher på 7 poäng, 9 gjorda mål på en 15:e placering. Det skulle sett till de här siffrorna ha varit ännu sämre. Och det är så jävla märkligt att försöka då ta in parallellt med insatserna mot PSG och Leipzig här förra veckan, där man stormar fram i Champions League och det kändes som att nu har man fått igång både Pogba och Rashford har hittat rätt.
Alltså, det ska ju sägas att de möter bra Arsenal här.
Absolut, och det här Arsenal är ju ännu märkligare att försöka få grepp om. Jag tycker att det är så jävla talande med deras resultat.
Ska förhålla mig till Arsenal överhuvudtaget? Så jag svårt. Nej men, ena stunden så känner man att det finns någonting och att det känns intressant, att de har gjort bra nyförvärv, Aubameyang är där på tal om att ha spelare som löser matcher åt en, och sen kommer Lacazette igång lite grann. Men
så har du Viljan där utanför, så känner man så här, ja vad fan, Arsenal åker ändå till Old Trafford med en anfallstrio på Aubameyang, Lacazette, Viljan.
Men
Thomas Partey där bakom, och så har man fått ordning på både Tierney och Bellerin och Leno i mål, och man verkar ha styrt upp mitt försvar. Alltså, så känner man så här, ja alltså Arsenal, vad fan, de är på rätt väg med Arteta.
Och så går man in och kollar i tabellen, så är de ändå efterhalkade redan.
Ja. Visst, sen är det absolut inte speciellt många poäng. Nej. Upp till Liverpool. Det är ju en extremt tajt och rolig måste jag säga Premier League-tabell. Det är 6 poäng mellan 13:e placerade Crystal Palace och ledande Liverpool. Som alltså, det här måste jag ändå understryka. Jag gjorde det i Fotbollssöndag Europa igår, men det är fan värt att göra i Sveriges största fotbollspodd också. Liverpool leder alltså ligan efter 7 spelade matcher med flest insläppta mål.
Ja. Ja, jag såg Andy Bengts... Vad heter han?
Anders Bengtsson.
Anders Bengtsson, hur som helst, på Twitter uppmärksammade det också. Att man leder med så många insläppta mål.
Ja, men det
är ju gamla goda Klopp ju. Är det inte det?
Ja, alltså,
det svänger om Klopp. Är det inte så det ska vara? Kanske är ordningen återställd. Det ska inte vara någon jävla Van Dijk som styr upp ett försvar. Det ska vara svänget. Det ska vara en Alexander Arnold som inte kan försvara ute till höger. Det ska tryckas på borta från vänsterkanten även när Alexander Arnold trycker på.
Mm. Nej, men det är ju sannoliken en Premier League-tabell som är signifikativ för den här coronafotbollen som spelas. Och det är väl klart att ligaledarna ska vara det laget som också har släppt in flest mål, för att verkligen understryka vad det är för fotbollstidevarv vi lever i. Mm. Kul också med Robin Olsen, måste man ju säga.
Ja.
Don Carlo Ancelotti petar väl Pickford rakt av här?
Ja, vi kan inte se det på något annat sätt.
Nej, och det går ju heller inte, även fast Everton har gjort en jävla stark säsongsinledning, trots då bara en pinne senaste 3, att ifrågasätta det beslutet. Pickford ser ut att, ja men han ser inte ut och må speciellt bra för stunden. Han känns pressad att agera mer kraftfullt än vad han behöver i nästan till varenda situation. Och nu har han väl tvingats skaffa livvakter här också efter alla mordhot som har följt Van Dijk-tacklingen. Mm. Och då kanske inte så konstigt att man mentalt är någon annanstans. Men om man försöker bortse från det utan att liksom trivialisera det, så är det ju en målvakt som... Jag vet inte, jag kan tänka mig att Ancelotti bara har väntat på att få flytta på Jordan Pickford. Det känns som inte den sista utpost som Ancelotti vill ha.
Fundera lite på Robin Olsen, hans karriär, var han har varit. Ändå ordinarie första spade i Roma. Gjorde det bra när han kom till Cagliari. Nu petar han Englands landslagsmålvakt. Visserligen bara för en match, men blicka lite på historien, Gusten. Är han vår bästa målvakt någonsin, Robin Olsen?
Nej.
Vem är det då?
Det är väl
Ronnie Hellström.
Ja,
men okej. Ronnie Hellström, men det är en svunnen tid.
Ja, sannolikt.
Alltså, ska du bolla upp Grenolin nu också? Som, alltså, i snacket om den bästa fotbollsspelaren i historien.
Du har ju Rio-Kalle också.
Ja, Rio-Kalle som vi har berättat om i Never Forget. Men det är klart att Rio-Kalle har väl ingenting på Robin Olsen.
Thomas Ravelli, Magnus Hedman, Andreas Isaksson.
Vad gjorde Isaksson? Han gjorde ju många år i Frankrike.
Vad fan menar du att Robin Olsen egentligen har gjort på klubblagsnivå som då ska ha gjort att han har passerat Andreas Isaksson?
Kände för att Robin Olsen ska vara vår bästa.
Robin Olsen har alltså spelat en match.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Everton, han har under flera fönsters och han har under lång, lång tid förtvivlat försökt ha skeppats av Roma. Han har gjort en bra period i Cagliari innan han liksom straffade ut sig själv med det där röda kortet och Kranjo kom tillbaka och tog tillbaka den där platsen. Innan dess har han alltså blivit petad i Roma. Han har gjort ett jättebra kval och mästerskap i landslaget och en stabil tid där. Men det är alltså, herregud, han har många år kvar innan han kan tävla med
Isaksson. Isaksson är väl bäst ihop med Ronny Hellström?
Än så länge, ja. Mm. Men Robin Olsen kan absolut vara där och bråka, men det känns som att du efter 90 minuter, två insläppt och torsk borta mot Newcastle.
Det var en tanke som skulle stanna till huvudet kanske.
Fick en ny respekt för Robin Olsens karriär i stort. Han är alltså, han gör en bra match i ett dåligt Everton som
men
förlorar
mot Newcastle.
Men har vi rätt
ut det här? Det som var det bra att jag sa det, då har vi rätt ut det här.
Ja.
Vi har fått någon slags topplista också. Ska Rami Shaban in där? Nej.
Rami Shaban ska, tycker jag, hedersomnämnas sett till, ja, men liksom storhet i svensk historia sett till hur få minuter som faktiskt spelades.
Ja.
Det är helt otroligt egentligen. Ja. Alltså, med Djurgården, med Arsenal, med landslaget sammantaget. Får man ihop 40 matcher?
Ja. Ja, det är väl där typ.
Och ändå har han gjort sånt jävla avtryck på den svenska målvaktsfotbollshistorien.
Håller ju fast i Arsenal-kärleken också på sociala medier. Ser jag.
Det gör han bra. Mm. Det gör han bra också. Vill du säga någonting mer om Premier League-helgen som var? Southampton och Ward Prowse?
Mm.
Två frisparksmål. Underskattad frisparksskytt.
Ja.
Nämns aldrig.
Nej.
Som en av de bättre. Men
kanske vi börjar göra det nu.
Toto kanske ska göra det för att kunna titta sig själva i spegeln.
Men det är väl namnet emot då?
Vad menar du?
Ward Prowse.
Det har väl något?
Ja, kanske har det något.
Jag tycker det har någonting utifrån hans roll som lagkapten i Southampton.
Och då ska du bolla upp honom som topp 5 frisparksskyttar i världen nu?
Nej, inte topp 5, men begränsar man till Premier League. Ja, vad har du? De Bruyne, William, Sigurdsson är inte dum.
Nej. Det gör han inte.
Men jag håller nog Ward Prowse högre.
Vad har Liverpool på frispark? Så det är Trenti som skjuter dem.
Ja. Och nej, hade Ward Prowse och Trent Alexander-Arnold slagit samma frispark 10 gånger så borde ju Ward Prowse in fler än Trent Alexander-Arnold.
Ja.
I Manchester United så har du väl Bruno Fernandes. Rashford, han har ju sin frispark borta mot Chelsea i FA Cup åttondelen eller kvartsfinalen i våras. Det var ju liksom en frispark som suddade ut lite så här på Cristiano Ronaldo maner.
Mm.
Suddade ut 4 år av helt usla försök till att så här, vad säger ni nu då?
Nej, men han ska väl försöka sig på snärtskottet.
Men det är lite som när Marcus Berg gör det där målet mot Luxemburg typ. Det har varit en del snack, va?
Ja.
Jo, fast du har också gått målas i 16 matcher. Och visst, du lägger ner ett jättejobb i försvaret och vi alla har insett att du ska spela.
Var det inte Gige som körde tjuschen efter att han gjorde mål?
Nej, han slog sig mot bröstet och sa jag.
Ja, okej. Okay.
10 gånger du.
Ja.
Jag. Mm. Jag. 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 Jag.
Lät som Mattias Varela i Snabba Cash där. Matematiken!
Hur har du tänkt på det då? Matematiken. Eller jag kommer tänka också på Torkel Petersson när han gör machosallad, har du sett det?
Ja.
I farsan, va?
Supersen.
Kanske lägger Kim in 2 sekunder från machosalladen.
Ja. Sallad.
Nej men, vad fan, alltså Rashford ska absolut inte nämnas här. Ward Prowse,
nej,
mycket,
jag,
mycket
alltså,
bättre.
Jag tänker högt när du pratar om det.
Tottenham, alltså Bailey är lite åt Rashford, Cristiano Ronaldo-hållet. Det är wobbelskott som går in här och där. Jo, men utöver det så har ju, alltså, Kane kan borra in någon på kraft, men det är inga frisparksskyttar av
Ward
rang.
Prowse.
Fan, jag försöker tänka. Chelsea... Alltså efter att William lämnat CS, ja, men han har inte bevisat speciellt mycket än så länge. Nej, alltså fan.
Så har vi då Premier Leagues bästa frisparksskytt här.
Ja, alltså topp 5 alla dagar i veckan.
Nej men det var ju topp 5 världen. Alltså topp 5 alla dagar. Efter den här konversationen kan du inte säga topp 5 alla dagar i veckan. Då har du inte stuckit ut någon haka. Alltså, antingen så är han bäst. Då har vi
topp 3 Premier League. Topp 3 Premier League.
Måste sticka ut hakan lite mer här. Han är väl den bästa då?
Topp 10 i världen.
Okej.
Okay. Topp 10 i världen är ett hakutstick.
Okej. Okay.
Mm. Det vågar jag påstå.
Vi får se.
Jag gillar att vi har börjat lista saker i Toto.
Ja, utan att vi liksom har bestämt oss för att göra det så gör vi det bara.
Skicka in förslag på vad vi i fortsättningen ska lista i Toto.
Robin Olsen 4 genom tiderna. Kanske 5.
Topp 10, alla gånger.
På tal om liksom, alltså Rami Shaaban, räddningar eller få matcher. Thomas Ravelli gjorde jättebra i IFK Göteborg, såklart. Det är ett bra jävla IFK Göteborg, men lever väl också väldigt mycket på VM 94.
Hörru du, vad tänker du om Thomas Tuchels ord i fransk media att man håller på att fullständigt köra slut på spelarna?
Ja, men,
han alltså, sa det med ganska allvarlig ton.
Ja, exakt. Han sa det med allvarlig ton, men det har ju varit på tal nu. Den senaste månaden flera tränare och folk inom fotbollen som har pratat om det. Han har ju definitivt en poäng. Alltså, men jag tror att det inte kommer gå riktigt att fortsätta så här.
Nej. Det finns ju verkligen tyngd bakom det också när man använder Kylian Mbappé som exempel. Mm. Som själv gick ut och sa, det känns som att jag har spelat 90 matcher på typ 100 dagar. Eller vad han nu sa, verkligen antyder att det har blivit för mycket. Jag känner själv att jag börjar bränna ut mig både fysiskt och mentalt. Mm. Lite svårare att liksom nicka med när man spelar in Moise Keane. I det resonemanget.
Men skämtar du, förlåt. Förlåt, nu avbryter jag bara rakt av. Tror inte Slagge nu. Vi spelar in det här. 11.45. Dundrar ut den här bilden.
Long time no see.
Eftersom folk kommer höra det här avsnittet med den här bilden, liksom, de vet om den, så måste vi ändå vara tydliga med att den här bilden kommer ut nu.
Exakt. Klockan är 11.49 för oss när det här spelas in. Och den här bilden skickades ut för 4 minuter sedan.
Ja.
Och det är alltså en bild, det här kommer ju alla ha sett såklart när det här avsnittet kommer ut. Han twittrar ut en bild på sig själv i landslagströjan, long time no see. Kan ju bara betyda 2 saker. Antingen vet han att han får guldbollen, eller så ska han vara med i truppen. Annars...
Jag får gåshud!
Annars är det sjukt. Annars är det ju, liksom, annars är det ju riktigt skadat av Zlatan. Och skicka ut den. Om det, alltså, det var ju som när, kommer du ihåg när han
skickade... Long time no see.
Ja, men det är ju ett par år sedan han vann senaste guldbollen. Rimligt.
Ja, men vad, alltså din landslagströja.
Jag vet.
Vad är, har det med guldbollen?
Ja, men det är väl hans perfekta sätt att jävlas med Janne igen då. Om det nu har med guldbollen att göra, förstår du?
Jaha, du menar så.
Att det kan antyda att han ska vara med i truppen för att han skickar ut en bild på sig själv i landslagströjan. Men egentligen så... antyder han att han ska få guldbollen och det var long time no see.
Okej, ja men jag
men du fick gåshud. Är det även en lite bultande bula jag ser där mellan lårmuskulaturen?
Ja, den är inte stor alltså, men den bultar, det gör den.
Ja.
Vi brukar ju när vi liksom beskriver Toto att det ska vara liksom en aktuell podd, så brukar vi säga så här, men så om Zlatan drar korsbandet så gör vi en podd, och det var ju under tiden han spelade i landslaget i början, så brukade vi liksom beskriva oss för det. Alltså, Toto Balotto står alltid redo om det händer någonting stort. Det här hade vi nästan åkt in för och gjort ett avsnitt kring. Men nu har vi liksom redan pratat om det, så nu behöver vi inte göra det. Men ska vara, när tar Janne ut truppen, sa du? Onsdag?
Yes. Så jag menar, tidsmässigt så är det fullt rimligt att om nu Janne har tänkt att krypa till korset och förändra den här situationen, så är det ju nu på måndag morgon han ringer Zlatan. Mm. Och liksom gläntar på dörren. Jag har rullat upp en fetingsslagge.
Vad säger har du rökt holk ute på Lidingö? Herregud. Alltså det är, och då tänker folk så här, men vadå, han bor ju i Milan och Janne är på Lidingö och sånt där. Men Zlatan åker ju liksom flygplan som du åker tub, Gusten. Åker ju bara rätt ut till Linate han kör ifrån. Det är ju närmsta flygplatsen till Milano centrum.
Deppiga Linate. Alltså,
självklart har ju Wilbur José åkt till fel flygplats.
Ja, men alltså känns inte, för alla er som
kommer
har
ut till Malpensa
för alla,
också,
för alla er som har flugit till Milano, alltså det måste vara den stad i världen, kanske i konkurrens med New York, där det sker flest felåkningar.
Jag vet minst 10 personer som åkt fel i Milano.
Ja. Men flyger ni från Malpensa? Är det inte Linate?
Oh, nej. Speciellt den jobbiga är att åka ut till Malpensa och så har man Linate. Då har man åkt den långa vägen, nästan hela vägen till var då, Gusten? Varese. Med cykelvelodromstadion.
Just det.
Så jävla mäktigt när de springer upp med dobbar och halkar på cykelvelodromen och ska upp och fira med supporterna. Det har man sett live. Varese Provercelli.
Du har levt, du.
Ja.
Hörrni ni, vi får väl se vart den här tweeten tar vägen. Det verkar i alla fall onekligen som att vi har fått ett nytt kapitel i sagan om Janne och Zlatan.
Ja.
Det är en bok som det kommer talas länge om i den svenska fotbollshistorien.
Mm.
Jävla spännande skjuts man fick i den här måndagen nu då.
Ja, vi kanske bara ska gå ut på det, Gusten. Vi går ut med den här bilden, går ut för studien och bara lever med den.
Hörrni, ni vet ju att det för tredje veckan i rad ska spelas Europacup-fotboll, Champions League, tisdag och onsdag. Och nu börjar det sannoliken dra ihop sig för vissa lag. Det är ju katastrofstarter, i alla fall poängmässigt, för både Real Madrid och Inter. Och nu möts de i Spanien.
Jag skulle inte förvåna mig om Conte åker och vinner den matchen efter att ha kryssat mot Parma.
Nej.
Så typiskt Conte åker och vinner den matchen.
Samtidigt som Real Madrid har ju liksom inte, efter en poäng på de första två matcherna, och inte minst den där torsken hemma mot Shakhtar, de har inte råd att inte vinna matchen.
Jag tog upp telefonen här nu, bara för att kolla lite odds och så, eftersom vi ska sätta upp den här trippen.
Mm.
Det bara smattrar kring Zlatan.
Jag förstår.
Jesper Hoffman är, han är het här. Vad kan det betyda?
Fan vad platt. Vilken platt fråga att ställa. Det var som igår när du twittrade ut sluta aldrig med Zäta.
Men det var ju flit, det var ju roligt.
Nej, det var det inte.
Klart det var det.
Nej, det var det inte.
Det var 100%.
Nej, det var det.
Alltså, klart jag inser att det är en lökig tweet. Det är därför jag lägger det.
Jag vet.
Då har ju Kimpa Wirsén varit ute och varit ännu löker.
Jag vet att du tänkte tanken efter några minuter. Jag kanske bara ska ta bort den.
Ja.
Men Ola Forsman, Lazio-supporten Ola Forsman gick in,
ja,
och bad dig skärpa till dig. Nu snäppar vi upp det här.
100%, du, 100% medveten om vad jag håller på med.
Ja. Det vet du fan. Vi sätter ihop en Champions League-trippel borta hos våra vänner på Betsson. Precis som vanligt så hittar ni den under godbitar och boostade odds. Man måste vara 18 år fyllda för att rygga. Och är man det så kan man göra det med 148 kronor. Upplever man att man har problem med spel eller någon i sin närhet har problem med spel, så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Men med det sagt, hur lyder vår trippel i veckan?
Ja, vi börjar den här matchen, Real Inter. Vi tror på mål.
Mm, precis, för att inget lag har ju råd att torska.
Nej.
Så att får vi bara 1-0 åt något håll här,
mm,
så kan den här matchen liksom inte,
ja, men det kan spåra
sluta
lite
under.
Nej, exakt. Det kan spåra lite och det finns ju hur mycket målskyttar som helst.
Är ju en förlust för båda lagen.
Exakt, så att båda lagen kommer gå för seger vid ett kryssläge.
Över 2,5 alltså mellan Real Madrid och Inter. Vi fortsätter på onsdagen och då tror vi att Chelsea har 3 bekväma poäng att casha in hemma mot Rennes.
Ja, jag tycker Chelsea känns bra. Precis som jag nämnde i svepet så är nyförvärven liksom igång. De gör mål. Hakim Ziyech gjorde mål i helgen. Timo Werner har kommit igång. Jag tycker Kai Havertz ser bättre och bättre ut. Så att, ja, men det är Chelsea som är bra och de vinner med 2.
Ja, och även fast Frank Lampard kanske roterar lite och vill ha bästa laget på banan i Premier League, så är ju bredden i Chelsea imponerande. det kommer vara ett riktigt, riktigt bra lag som ställs på banan här mot Rennes som saknar en hel del spelare. Så att Chelsea att vinna med två blir spel nummer två här i trippen. Mm. Avslutningsvis så tror vi faktiskt att Tuchels slutkörda PSG fortsätter att ha det lite jobbigt i Champions League. Borta mot Leipzig som verkligen inte imponerade mot Manchester United. Men som nu alltså hemma mot PSG.
Ja, man förlorar
inte.
Har
ganska bra möjligheter att ta poäng.
Ja, ja men det tycker jag också. De är inte så dåliga. Utan det är Nagelsmann som har analyserat situationen. Vi tror att de kommer göra en riktigt bra match mot PSG så de tappar inte poäng. Så etta kryss kan man väl säga då.
Neymar bekräftad out tillsammans då med en rad andra namnstarka spelare i PSG. Får väl se hur det blir då med den utmattade Mbappé och så vidare. Mm. Men jag menar ställer PSG upp med ett lag som heter Florenzi och Moise Kean och gänget.
Fina Moise.
Alltså. Jo men Ghana Gay. Det är ju liksom, det är en spelare som ska spela i Everton,
jag hör det.
Inte i PSG, och som sannoliken inte bara ska åka och städa av Leipzig,
Nej.
Champions League-semifinalisterna. Så att etta kryss i den matchen.
Får jag säga en sak också om Betsson och USA-valet? Alltså, val Toto är extremt svagt, så det ska vi inte gå in på. Däremot så tycker jag att det är roligt, jag lyssnar på Filip och Fredrik, den här valpodden som de har kört hela vägen fram. Tycker att det ska bli kul med valet. Och för att det ska bli ännu roligare så har jag hittat in lite spel. För det finns nämligen på Betsson en massa spel. Och då är det inte bara vem som kommer vinna. Alltså om det är Trump eller Biden. Utan det finns ett jävla utbud. Bland annat vem som vinner i olika delstater. När vinnaren kommer presenteras. Och så vidare och så vidare. Så där ska man in och kika.
Jag såg på nyheterna i morse.
Varför sitter du och flinar?
Nej men för att jag tyckte det var kul. I morse såg jag på nyheterna att Trump gick ut med att de kommer deklarera segern hur det än går. Mäktig taktik. Mäktig jävla taktik. Ja, då var det valdag. Vi vann. Så är det med den saken.
Ja, hörrni, gå in på Betsson hur som helst. Där har ni en massa spel på det amerikanska valet också. Det tycker jag är roligt. Om inte annat, om vi spelar på fotboll så har ni Toto-trippen den här veckan då. Champions League-trippel, eller hur Gustav?
Så är det. Hörrni, vi hörs igen om några dagar. Får väl se vad det blev med den där tweeten. Hur Jannes trupp såg ut. Om Jens Kajuste faktiskt valde det svenska landslaget före det amerikanska och hur det gick i Champions League.
Mm. Mycket som händer kommande dagar.
Det är bara
kanske blir det liten sekvens valtotto på torsdag.
Kanske. Det är hur som helst bara att spänna fast sig och åka med. Vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Försök att fånga bilden jag vill ha av dig. Fast bilderna är många, har ingen av dem lyckats med. Bilderna saknar ju skärpa och stil och gör inte rättvisa åt din profil. En tanke når mig långt ifrån. Jag slår mig ner vid min telefon. Michelangelo, som blev historia sen.